Sverige bidrar också till det internationella rymdprogrammet. Rymdbasen Esrange i Kiruna tar emot forskare ifrån hela världen. Där finns även Spaceport Sweden, den europeiska basen för rymdturism. Ett flertal svenska företag utvecklar och tillverkar avancerad rymdutrustning i Sverige. Sverige skickade upp sin första raket redan 1966. Dagens rymdverksamhet i Sverige är väldigt bred och sker i nära samarbete med industri, universitet och forskning. Ansvaret för forskning och utveckling ligger hos Rymdstyrelsen och den sköter även internationella kontakter med andra rymdorgan, till exempel den europeiska ESA, European Space Agency, rymdbolaget och Esrange. Rymdbolaget och Esrange utveckling och tillverkning av utrustning för svenska rymdobjekt tar rymdbolaget hand om. Sedan sänder man upp raketer och forskningsballonger från den svenska rymdbasen Esrange utanför Kiruna. Kirunas läge gör staden till en perfekt plats för en rymdbas. Det är mörkt under stora delar av året, vilket gör det lättare att studera norrsken och andra rymdfenomen. Och dessutom så passerar polära satelliter alltid ovanför Kiruna. Forskare från hela världen kommer till Kiruna för att studera klimatförändringar, ozonskiktet och norrsken. Stora obebodda områden runt om området är säkra nedslagsplatser för rymdraketer och forskningsballonger. Dessa ballonger flyger på en höjd mellan 15 och 54 kilometer och kan ta sig till Alaska på 4 dygn. Vissa ballonger kan vara dubbelt så stora som Globen i Stockholm och kan lyfta upp till 2 ton. Sverige har egna telekommunikationssatelliter som kontrolleras ifrån rymdbasen. Den anlitas ofta också för driften av andra länders satelliter. Även den europeiska basen för rymdturism, Spaceport Sweden, har nu etablerats i Kiruna. Har du drömmarna om att bli astronaut eller lär dig mer om rymden så kan du till och med plugga i Kiruna. Där finns det nämligen en gymnasielinje med inriktning på rymden. Studenterna får delta i olika rymdprojekt och sedan kan de landa på Institutet för rymdfysik, IRF, som bland annat forskar om atmosfären och konstruerar rymdinstrument. Så Sverige, ja, vi har faktiskt en del att bidra med. Men det är inte om den svenska rymdbasen som vi bara ska prata om idag, även om det är intressant, utan såklart om någonting helt annat och mycket mer spännande enligt mig. Välkommen tillbaka till UFO-podden med mig Sebastian Krantz. I en artikel ur Aftonbladet 2008 så skriver man: han var den sjätte mannen på månen och menar att NASA har mörkat sanningen i över 60 år. Astronauten Edgar Mitchell är övertygad. Utomjordingar existerar och är goda. Han själv var en av besättningsmännen ombord på Apollo 14 som landade på månen 1971. Då artikeln skrevs så var han 77 år gammal och sa sig vara trött på att NASA håller utomjordingars existens hemlig. Därför så ville han lyfta på locket till en av de största konspirationerna någonsin. Och i en radiointervju som sändes den 23 juli så avslöjade Mitchell sanningen. Jag råkar veta att utomjordingar har besökt jorden. Detta har hemlighållits av våra regeringar under minst 60 år. Men sanningen börjar nu sakta komma fram. Somliga av oss är privilegierade nog att veta om det. Edgar Mitchell vandrade omkring på månen i sammanlagt 9 timmar och 17 minuter. Och kan fortfarande titulera sig som den som befunnit sig på månen under längst tid. Astronauten hävdar alltså att NASA haft kontakt med utomjordingar. Enligt honom så beskriver myndigheten dem som små människor som ser annorlunda ut. Utomjordingar påminner om IT-liknande figurer som porträtterats i olika sammanhang. Med små kroppar, stora ögon och stora huvuden. Men det finns ingen anledning att frukta utomjordingarna, menar Mitchell. Mänskligheten hade varit ett minneblott, menar han, om utomjordingarna varit elaksinnade. NASA i sin tur nekar till hans påståenden. Myndigheten har aldrig bedrivit spaning mot utomjordingar eller varit inblandad i en mörkläggning, säger en talesperson enligt Sky News. Men det är inte bara Edgar som delade tron på utomjordingar. Även Kanadas förre utrikesminister talade högt och tydligt om dem.
I was just a systems engineer on a well-functioning spacecraft coming home. And so sure I had work to do, but not nearly as pressing as before. And we were oriented such that we were rotating to keep thermal balance on the spacecraft. And oriented in such a way that every 2 minutes, the Earth, the Moon, the Sun, and a 360-degree panorama of the heavens appeared in the cabin window. And that was awesome. It was an overwhelming experience. And we have to realize that in space, without the intervening atmosphere, the heavens are 10 times as bright, stars 10 times as numerous, because there's no atmosphere to block the light. And this experience was overwhelming in that suddenly I realized from my studies in astronomy that the molecules of my body and the molecules in the body of the spacecraft and my partners were prototyped or manufactured in an ancient generation of stars. And instead of intellectual knowledge, it was a visceral experience, a visceral knowing accompanied by an ecstasy. And I never had such an experience, and I didn't really know what it was. And this experience continued for 3 days coming home whenever I got a chance to look at the heavens. And after I came back, I was so profoundly, not concerned, I was amazed by this experience that I started looking in the science.
Enligt flera källor finns det runt 80 olika arter. Och några av dem ser precis ut som oss, hävdar Hellier i en högst anmärkningsvärd intervju med Russia Today. Det har alltid varit en populär myt att de stora ländernas regeringar sitter och ruvar på hävdnadsväckande hemligheter som de inte vill ska komma ut till befolkningen. Att det ska finnas utomjordingar är en sån hörsägen. Och nu så har revolutionerande uppgifter läckt ut till allmänheten. Det finns utomjordingar mitt ibland oss, om man nu ska tro på vad Paul Hellier säger. I en öppenhjärtig intervju i programmet Sophie Coe på Russia Today så berättar Hellier närmare om dessa utomjordingar. Det finns The Nordic Blondes, men också The Tall Whites, som faktiskt samarbetade med amerikanska flygvapnet i Nevada. Det finns en Short Race också, och de ser ut ungefär som i serietidningarna. De har smala armar och ben och stort huvud med bruna ögon. Jag har fått många e-mail från folk som faktiskt har varit på utomjordingarnas rymdskepp, och några av dem har blivit transporterade till en annan planet. Jag tror att Betlehems stjärna var en av Guds flygande tefat. Utomjordingarna uppges komma ifrån Saturnus månar och avlägsna galaxer. Hellier berättar närmare om varifrån utomjordingarna kommer. De kommer ifrån olika platser. Några kommer ifrån avlägsna solsystem, som Plejaderna. Men det finns också utomjordingar ifrån vårt solsystem. Ifrån Andromeda, som är en av Saturnus månar. Några finns även på Venus och Mars. Jag tror att de samarbetar med varandra, säger han. Det finns en federation där de också har regler som föreskriver att de inte ska lägga sig i människors affärer. De accepterar att detta är vår planet och vi har rätt att styra den. Men han säger däremot att utomjordingarna är mycket oroliga för oss. Enligt honom själv så har människornas miljöförstöring och ständiga kärnvapenhot inte gått utomjordingarna obemärkt förbi. De är mycket oroliga för oss. De tycker inte att vi tar hand om vår planet. De har givit oss en varning. De har talat med folk om detta. Utomjordingarna skulle vilja samarbeta med oss för att lära oss ta hand om planeten på ett bättre sätt. Han säger också att de delar med sig av sin avancerade teknologi till oss. Och han hävdar att de stora ländernas regeringar gör allt de kan för att tysta ner att det finns utomjordingar. Men oavsett om det är du, jag, Edgar eller Kanadas försvarsminister som tror eller inte, så är det vissa som får mer uppmärksamhet än andra. Och alla har vi olika teorier om olika saker. En av oss säger att vi människor inte kommer ifrån jorden. Vilket till viss del ju faktiskt kanske stämmer. Men låt oss prata mer om det. En amerikansk ekolog har hävdat att människorna inte är ifrån jorden, men sattes på planeten av utomjordingar för tiotusentals år sedan. Vi har pratat om ämnet lite grann tidigare i podden. Dr. Ellis Silver pekar i sin nya bok på ett antal fysiologiska funktioner för att förklara varför människorna inte utvecklats vid sidan av annat liv på jorden. Det här rör sig ifrån att människor lider av dåliga ryggar, och som han påstår så beror det på att vi utvecklats i en värld med lägre gravitation och att vi lätt blir solbrända och har svårt för att föda. I sin bok Människor är inte ifrån jorden så gör han en vetenskaplig utvärdering av bevis där den mänskliga rasen har brister som markerar för att det inte är av denna världen. Mänskligheten är förmodligen den mest utvecklade arten på planeten, men är ändå förvånansvärt olämplig och dåligt utrustad för jordens miljö, menar han. Vi skadas av solljus, har en stark motvilja för naturligt förekommande livsmedel, löjligt höga kroniska sjukdomar och mer, säger han. Han pratar också om att det är märkligt att babyhuvudena är så stora och gör det svårt för kvinnor att föda, vilket kan resultera i dödsfall för både mor och barn. Inga andra arter på denna planet har det här problemet. Han tror också att människan inte är avsedd att vara så utsatt för solen som de är på jorden, eftersom de inte kan sola i mer än en vecka eller två, till skillnad ifrån en ödla, och kan inte utsättas för sol varje dag utan problem. Han hävdar också att människor ofta är sjuka och att det kan bero på att vår inre klocka förväntar sig en 25 timmars arbetsdag, vilket framgår av sömnforskare. Han föreslår att neandertalarmänniskan, liksom Homo erectus, var en korsning med en annan art. Kanske från Alpha Centauri, som är det närmsta stjärnsystemet till vårt solsystem. Cirka 4,37 ljusår ifrån solen. Han säger också att många människor känner att de inte hör hemma på jorden. Detta tyder på, för mig åtminstone, att mänskligheten kan ha utvecklats på en annan planet. Och vi kan ha förts hit som en högt utvecklad art. En anledning till detta är att jorden kan vara en fängelseplanet. Eftersom vi verkar vara naturligt våldsamma och vi är här tills vi lär oss att uppföra oss själva, sa han. Professor Wainwright från universitetet i Sheffield planerar att undersöka saken vidare. Och han anser att livet ständigt kommer ifrån rymden, att det inte har sin ursprung på jorden. Dr. Ellis säger att medan hans idé är en extrem utveckling av idén så är det tänkt att vara en tankeväckare, och han påstår sig ha fått mycket positiv respons på det hela. Som sagt, alla tror vi olika. Någonting som det däremot har pratats om i mycket lång tid och som man vill att veta mer om handlar om Arkiv X. Arkiv X klingar för de flesta bekant ifrån den otroligt framgångsrika tv-serien med samma namn, som senare har kommit att röna ännu större framgångar som film. Men verklighetens Arkiv X då? Verklighetens Arkiv X var de arkiv i vilka bland annat den amerikanska underrättelseorganisationen CIA och den överstatliga polisiära myndigheten FBI förvarade hemligstämplat material som bland annat rörde paranormal aktivitet. Där fanns bland annat rapporter ifrån personer som sagt sig se oidentifierade flygande föremål. Tidigare var arkiven strikt förseglade för allmänheten, men nu har bland annat de två nämnda amerikanska myndigheterna öppnat sina arkiv och låter oss ta en del av alla rapporter om utomjordingar. Arkiv X blir tillgänglig genom The Black Vault. Project Blue Book startade 1952 som en utredning hos det amerikanska flygvapnet United States Air Force. Detta för att analysera rapporter om så kallade Unidentified Flying Objects, eller som vi säger, UFO. Tusentals rapporter samlades in och utredningen drog till sig slutsatsen att det inte existerade några bevis för att UFO:n skulle ha landat på vår planet. De rapporter som kommit in ifrån allmänheten rörande UFO:n förklarade man med att iakttagelserna egentligen var, som vi ofta brukar säga, väderballonger, naturfenomen eller flygplan. Projektet stängdes ner 1969, men arkivet, alltså verklighetens Arkiv X, finns tillgängligt för allmänheten via hemsidan The Black Vault. Den UFO-siktning som kanske har rönt allra mest uppmärksamhet är den så kallade Roswell-incidenten, som vi också berättat om. Denna står att läsa om i verklighetens Arkiv X, FBIs nyöppnade arkiv The Vault. Roswell-incidenten hänvisar ju till en händelse 1947 när en övervakningsballong kraschade på en bondgård i närheten av staden Roswell i New Mexico. Vittnen berättar någonting helt annat, att det är ett flygande tefat som störtat på gården. Och efter stora påtryckningar från allmänheten så förklarade militären att en väderballong hade störtat. Men händelsen ger ständigt stoff åt konspirationsteorier. De menar att myndigheterna har mörkat händelsen och att de utomjordingar som befann sig i UFO:t i själva verket omhändertogs av militären. En plats dit de båda protagonisterna Fox Mulder och Dana Scully i tv-serien Arkiv X ofta tvingas återvända är till ett militärt område i Nevadaöknen som går under namnet Area 51. De som tror att utomjordingar har besökt vår planet är säkra på att militärbasen har använts för magasinering av utomjordiska tefat, att det har utförts operationer på de utomjordingar som sägs ha hållits i förvar på platsen. 1978 så släppte CIA på sekretessen för hundratals dokument rörande UFO:n. Dokumenten var främst ifrån 1940 till 1950-talet, lagom till nypremiären av tv-serien Arkiv X 2016, så sammanställde CIA en lista med fall där det har rapporterats om UFO:n. Ett av de många uppmärksammade fallen är en observation som Oskar Link, tidigare tysk borgmästare i Glemserhausen, gjort 1952. I rapporten står följande. Enligt den här berättelsen så landar ett föremål som liknar en enorm flygande stekpanna med en diameter på omkring 15 meter i en skogsglänta i den sovjetiska zonen i Tyskland. Flera andra vittnen rapporterade om en nedstörtad komet i området. I och med att mer och mer av tidigare hemligstämplat material ur arkiven läggs ut till allmänheten så borde konspirationsteorierna om att de amerikanska myndigheterna mörklägger att de tagit utomjordingar i förvar avta. Men istället så får de genom tv-serier och filmer och podcasts nytt liv. Tack för att du har lyssnat på en avsnitt av UFO-podden med mig, Sebastian Krantz.
Radio Play.